Välkomna till Life Science-podden. En podd från Life Science Sweden. Nordens ledande media- och eventarrangör inom läkemedels-, biotech- och medtech-branschen samt relaterad forskning. Den 7 september i år arrangerar Life Science Sweden den 11:e upplagan av kongressen The Future of Swedish and Danish Life Science i Lund tillsammans med vår huvudpartner för kongressen, Medicon Village, och i samarbete med Medicon Valley Alliance. Läs mer och anmäl dig kostnadsfritt på sajten swedishdanishlifescience.se. Besök också vårt internationella partnering-event Lab and Diagnostics of the Future den 7 april på Swedish Lab Days i Älvsjö. Se programmet och anmäl dig utan kostnad på labdiagnostics.eu.
Välkomna till Life Science-podden som idag kommer handla om det som utnämns som ett paradigmskifte inom sjukvården, nämligen precisionsmedicin. Jag heter Karin Winter och jag är reporter på Life Science Sweden. Idag har jag bjudit in Rickard Rosenqvist Brandell.
Tack för inbjudan, trevligt att vara här.
Rickard, du är professor och överläkare i klinisk genetik vid Karolinska institutet och vid Karolinska universitetssjukhuset. Vad skulle du säga att precisionsmedicin är för något?
För mig är precisionsmedicin att man utifrån patientens unika förutsättningar skräddarsyr vård och behandling. Och jag tycker i mitt perspektiv så är det tre ben eller pelare inom precisionsmedicin. Det är dels diagnostik och sen är det också behandling och prevention. Och det är det som inryms då inom precisionsmedicin. Ett annat sätt att se på det är en modernisering av sjukvården.
Du är också föreståndare för det nationella samverkansprojektet Genomic Medicine Sweden. Vad gör ni?
Ja, Genomic Medicine Sweden startade för snart 5 år sedan. Och vårt mål är ju att då implementera precisionsmedicin, alltså föra in precisionsmedicin jämlikt över landet. Och det vi har gjort det är att vi har kommit överens mellan universitetssjukhusen och medicinska fakulteterna i landet att vi ska hjälpas åt att implementera precisionsmedicin. Så att vi har startat olika genomic medicine centers på universitetssjukhusen där själva precisionsmedicinen sker då. Det är där som man gör de här analyserna, det vi brukar kalla precisionsdiagnostik, för att ta reda på vilka till exempel genetiska avvikelser en patient har. Och så bygger vi precisionsmedicinska team då som ger då behandling och vård om omsorg som är mer personanpassad helt enkelt.
Hur långt har man kommit i användandet av skräddarsydda läkemedel?
Ja, man kan säga att det som det har kommit längst är inom cancerområdet. Och där är det så att man nu allt mer gör bredare och bredare genanalyser. Alltså man tittar på fler och fler gener. Och det som har hänt kan man säga att de senaste 10 åren att dels har vi fått nya sekvenseringstekniker som har gjort att vi kan titta på fler gener till en billigare kostnad. Och parallellt med det så när man har vi lärt oss mer och mer vilka genetiska avvikelser som är viktiga för olika exempelvis cancerformer. Och då har det utvecklats läkemedel som har varit mer alltså målinriktade, de har varit mot särskilda undergrupper som har haft särskilda genetiska avvikelser. Och det här har skett ganska parallellt och det är därför som vi nu kan ge då precisionsbehandling utifrån då vilka genetiska avvikelser man ser i en tumör hos en patient. Så att inom cancer så här så har det här så ser vi en enormt stor nytta av att göra sån här förfinad diagnostik för att matcha behandling för den enskilda patienten. Ett annat område där det här har också stor betydelse med sekvenseringsteknikerna, det är sällsynta sjukdomar, alltså ovanliga genetiska sjukdomar. Och Där har vi till och med börjat använda helgenomsanalys, alltså att vi tittar på hela arvsmassan. Och det är en dramatisk skillnad att vi kan använda de här nya teknikerna. Genom att göra det så mina kollegor sammanfattade eller sammanställde de första cirka 3000 patienter som vi använt helgenomsekvensering och såg att vi kunde lösa 40% av odiagnostiserade fall. Och det är ju för de familjerna har det ju väldigt stor betydelse, familjer och patienter, att få reda på vilken sjukdom det är, för det har stor betydelse sen för vilken vård och behandling man får. Vid sällsynta sjukdomar så är det bara en liten andel där man har ett precisionsläkemedel att tillgå. Men vi ser att det finns ett väldigt stort intresse att utveckla läkemedel, målinriktade terapier, även för sällsynta sjukdomar.
Hur väljer man ut vilka familjer som får, finns det i släkten de här sällsynta diagnoserna, eller hur väljer man ut vilka som ingår i den här gruppen?
Vi, inom GMS så jobbar vi ju, alltså de här Genomic Medicine Centers ligger ju på universitetssjukhusen, så att de patienterna som får de här typerna av analyser kommer ju in som vanligt via sjukvården. Så det är när man utreder för en misstänkt, antingen en ärftlig sjukdom eller att man misstänker ett syndrom hos ett barn. Och då kan man få tillgång till helgenomsekvensering. Vi startade på Karolinska 2015 med klinisk helgenomsekvensering. Men nu finns det också i Göteborg och i Lund. Så att det är fler Genomic Medicine Center som erbjuder det här nu. Men för oss är det ju jätteviktigt att alla ska få tillgång till de här typerna av analyserna över landet.
Jag läste ett debattinlägg i Politico för några veckor sedan där EU-parlamentariker vill införa screening för alla nyfödda för att kunna hitta 50 sällsynta diagnoser. Är det någonting som borde införas, tycker du?
Redan idag så gör vi ju screening med PKU-testet som omfattar 25 olika ovanliga ärftliga tillstånd. Så att vi gör ju det här idag redan på alla nyfödda. Så det är ju en första screening för ovanliga ärftliga sjukdomar. Vi ser till exempel i England så har man nu satt igång ett ambitiöst projekt att man skulle göra helgenomsekvensering vid födseln på nyfödda. Och då, som jag förstår, så i första steget är det just för att titta på en rad olika ovanliga tillstånd. Så som jag förstår kommer de göra pilotprojekt på detta. Jag tycker att fortfarande så känns det långt fram innan vi börjar göra någonting liknande i Sverige. Att man skulle börja screena bredare vid födseln, men vem vet.
Ekonomin, det pratas ju ofta om att det är dyrt. Hur funkar det? Vad är kostnaden på sjukvården? Går det att implementera?
Ja, man kan säga att de här nya sekvenseringsteknikerna, de har ju gjort att de har blivit billigare allt eftersom. Och vid ett visst läge för ett antal år sedan så var prisnivån så pass rimlig så att vi kan använda oss av dem inom sjukvården. Tidigare var det mycket mer forskningsbaserade verktyg. Men det är klart att det kostar att göra genetiska analyser. Och sen så är det ju så att om man då ska ge målinriktade terapier så är de ju också kostsamma. Men då måste man ju tänka på att om man ger rätt läkemedel till rätt patient så är det ju så att förhoppningsvis så minskar ju biverkningar för den patienten och också att de får ett bra svar och kan få, om det gäller cancersjukdom, kan svara bra och få en överlevnad och så vidare. Så att det är ju viktigt att man gör hälsoekonomiska studier i det här området, och vi har en grupp inom ett arbetsutskott inom GMS som jobbar just med hälsoekonomiska frågeställningar. för att titta på hela förloppet från diagnostik till behandling och sen hur det går för patienten. Och det är naturligtvis det här blir, det blir ju utmanande, för sjukvården tittar ju på sina kostnader, men sen de vinster som man skulle kunna få av precisionsmedicin kommer ju andra system då i samhället, att man till exempel kan snabbare gå tillbaka till arbete, eller att man har att man blir frisk från sin sjukdom. Så att här tror jag man ska jobba mycket mer med att göra hälsoekonomiska analyser, och vi försöker bygga in det när vi gör våra projekt inom Genomic Medicine Sweden, så att vi om några år har svar på de här frågorna.
Vad skulle du säga är den största vinningen för patientgrupperna?
Ja, men det är ju så att det är olika för olika patientgrupper. Om vi tar sällsynta diagnoser, så just det här med att odiagnostiserade patienter får en diagnos. Det är ju många av de här alltså patienterna och familjerna har ju, det kan ha tagit lång tid innan de har fått en diagnos tidigare. Och nu genom att kunna använda då helgenomsekvensning så kan vi snabbare komma till en diagnos för den enskilda individen. Och i Sverige har det ju stor betydelse att man just får en diagnos, just för att man ska få rätt möjligheter sen då med hjälp och stöd i samhället. Och som jag sa, ibland så kan det då finnas en behandling också tillgå. Och då kan det ha en dramatisk effekt, alltså att man hittar tidigt en sjukdom som man kan behandla och till och med bota. För cancer, där är det ju också så att vi introducerar fler och fler av de här målinriktade terapierna. Och de är ju inte, till skillnad mot traditionella cellgifter, alltså cytostatika, så är ju de här mer specifika. Och till exempel den sjukdom som jag jobbar med, som heter kronisk lymfatisk leukemi, eller som jag forskar på. Där har det varit så att man har använt cellgifter plus en, det vi kallar en antikropp. Men nu så börjar vi se att vi introducerar just den här målinriktade terapier och kanske kombinationer av målinriktade terapier. Och det blir en helt annan, då har inte patienten längre cellgifter. Även fast man får målinriktad terapi så kan man ha andra biverkningar, men det är en annan profil på de biverkningarna. Så inom den sjukdom jag jobbar så börjar vi närma oss att gå ifrån cellgifter och komma att bara använda målinriktade terapier. Och det är en stor vinst för patienten, för de här medicinerna eller precisionsläkemedlen är ju mer specifika, vilket gör att man minskar biverkningar och får en bättre effekt.
Hur långt bort är man för att alla inom den diagnosen du kollar på kan få just den medicinen?
Alltså jag tror att vi är inte så långt borta. Jag känner, alltså i stort, om vi tittar på cancer, så har vi en drygt 60 000 som får cancer i Sverige per år. Och när vi har räknat hur många som får såna här genanalyser, så är det drygt 10 000 per år som får det, i syfte just att förbättra diagnostiken för att kunna välja rätt läkemedel. Och jag tror att vi kommer att nå upp till ganska snabbt till kanske 50 000 inom några år. Därför att det kommer vara så viktigt att göra den här profileringen för att man ska få rätt behandling. Och sen är det väl så också att man kommer kanske göra flera såna här genanalyser under patientens resa just med cancer, och om patienten får återfall och så vidare, för att se om det finns något annat läkemedel som man kan ge.
Hur lång tid tar en helgenomsekvensering?
Ja, när man först kartlade hela genomet, då tog det ju 15 års kapplöpning, och det första hela genomet publicerades ju 2001. Men sen har de här kraftfulla sekvenseringsteknikerna gjort att vi kan göra själva sekvenseringen ner till en dag. Och naturligtvis i särskilt ömmande fall, om det är ett barn som föds akut sjuk, så kan vi göra det snabbt. Men förutom att göra själva sekvenseringen så måste vi också tolka datat. Och det är ju ganska omfattande datan. Det är, varje helgenom är ju 3 miljarder DNA-bokstäver. Så att normalt kan man säga det att vi behöver några veckor på oss för att ta fram svaret för den enskilda individen.
Finns det några etiska dilemma med datalagring?
Om man ser på precisionsmedicin så innebär det egentligen att generera data och kunna dela data. Och då är det viktigt för oss inom GMS att vi ska kunna dela data över landet. För att man behöver stora mängder data på många människor för att verkligen kunna ge precisionsmedicin i det enskilda fallet. Så inom GMS så har vi byggt upp en genomisk plattform, den nationella genomikplattformen, som där vi då ska dela data mellan de olika GMCs i landet. Och det är faktiskt legalt, har det varit komplext att få till avtal att kunna dela data mellan de olika sjukvårdshuvudmännen och mellan universiteten. Nu är vårt avtal ute på signering, så att förhoppningsvis så kan vi dela data inom månader i alla fall. Och det vi gör idag är att vi delar covid-19-sekvensdata genom vår nationella genomikplattform. Och det har ju varit väldigt bra under just pandemin att kunna också provtrycka hela systemet så att alla GMCs har kopplat upp mot den nationella genomikplattformen som ligger i Västra Götalandregionen. Den ligger inom sjukvården. Så att vi är mer beredda nu när vi ska börja dela data från patienter med olika sjukdomar.
Om man då ska samarbeta mellan det offentliga och privata, är det ett problem då med datahanteringen?
Ja, man kan säga att vi har fokuserat på att lösa datadelningen mellan då, sjukvården och akademin. Eftersom varje region är ju en egen huvudman. Så det gör att det till att börja med 14 parter som måste skriva under det avtalet. Och då har vi bara, i de avtalen så är det bara just datadelning mellan de här 14 parterna. Sen är det ju naturligtvis så att vi vet att industrin vill och ska vara med. Det är ju det som har varit grundtanken med GMS. Så att det är nästa steg som vi får diskutera. Hur ska vi kunna jobba tillsammans för att kunna dela data på ett säkert sätt? Och det finns ju, vi delar ju data mellan sjukvård, akademi och industri idag. Och då är det ofta så att man har en akademisk PI som leder projektet och söker etiskt tillstånd. Och så kan vi göra även idag, att man har projekt tillsammans med GMS, men att någon inom GMS är PI för att kunna dela data. Men det som skulle på sikt vara bra, det är ju när vi bygger den här nationella genomikplattformen, så kan man ju också, vad ska jag säga, aggregera data så att man kan få fram antal på till exempel hur många individer som har en särskild mutation vid en särskild cancerform. Och det är ju data som är av intresse för inte bara näringsliv, patientföreningar, myndigheter och så vidare. Så att här måste vi jobba, men vi jobbar bit för bit. Vi har väldigt duktiga jurister som hjälper oss att navigera här, för det är ett komplext område och vi vill ju att det ska vara säkert, för att när vi delar genomikdata på enskilda individer så är det ju, det är verkligen personuppgifter, så att här måste man gå försiktigt fram.
Som jag sa i början så utnämns ju det här som ett paradigmskifte inom sjukvården. Är det det?
Jag skulle säga att det är ett paradigmskifte, och som jag sa i början också, att en modernisering av svensk sjukvård. Dels, nu har jag pratat mycket om de genetiska analyserna, sekvensering, men det är ju inte bara sekvensering som innebär precisionsmedicin. Det finns många andra nya tekniker som kommer att bidra starkt till precisionsmedicin. Och ett annat område är ju bildanalys som också kommer att bidra starkt. Och jag tror att den riktiga, det kommer att bli mer, ännu mer precis och effektfullt när vi kan kombinera ihop både de här, jag ska säga, högupplösande sekvenseringstekniker med bildanalys för att få till ännu mer precis diagnostik och individanpassad vård och behandling. De som är mer kritiska till detta med precisionsmedicin, de frågar sig, men har vi inte alltid velat göra precisionsmedicin? Och det kan man säga att vi vill ju alltid ge den bästa vård och behandlingen för varje patient. Men det som har skett nu, varför vi verkligen kan ge precisionsmedicin, det är att vi har fått de här nya teknikerna som gör att vi kan ta reda på individens unika förutsättningar. Och att vi har fått nya målinriktade terapier som möjliggör individanpassad behandling. Så att jag skulle säga att vi just nu är i rätt tid att vi kan ge precisionsmedicin. Sen är det ju så att det här berör ju inte bara cancer och sällsynta diagnoser, utan det här är ju också viktigt för andra stora diagnosgrupper, folksjukdomarna. Så att det här kommer ju sannolikt att slå igenom inom många olika områden inom medicin. Både inom psykiatri, inom hjärt-kärlsjukdomar, inom neurologiska sjukdomar, allergier och så vidare.
När var första gången du kom i kontakt med precisionsmedicin?
I Sverige så har vi ju en nationell infrastruktur som heter Science for Life Laboratory, eller SciLife Lab. Och när de här nya sekvenseringsteknikerna kom så kontaktade vi dem ungefär 2012 och diskuterade, ska vi inte också börja jobba på att föra över de här teknikerna till sjukvården? Och det tyckte SciLife Lab var en väldigt bra idé, så att då började vi att just anpassa och föra över de här sekvenseringsteknikerna, hjälpa alltså sjukvården att ta sig an de här nya teknikerna. Och då startar vi någonting som kallades Clinical Genomics-enheter, först i Stockholm och Uppsala, just för att hjälpa med den här transitionen att ta över de här teknikerna inom sjukvården i laboratorierna på universitetssjukhusen. Sen kom det ett liknande i Göteborg och i Lund, och det var just då någonstans 2016 när vi började samarbeta Göteborg, Lund, Uppsala, Stockholm, som vi bestämde oss för att låt oss satsa på ett nationellt initiativ. Och då frågade vi de övriga universitetssjukhusen, vill ni vara med? Och det var så som Genomic Medicine Sweden kom till. Alltså vi började med ett samarbete inom Science for Life Laboratory, och sen så bildade vi då Genomic Medicine Sweden för att verkligen ta nästa steg och få till implementeringen i sjukvården.
Vad tror du vi står om 10 år?
Ja, jag hoppas redan om 5 år att alla som har en, där man misstänker en sällsynt genetisk sjukdom, att man får tillgång till de här, till helgenomsekvensering. Och sen så hoppas jag att majoriteten av patienter med cancer också får en bred genetisk analys för att få så bra, för att man ska kunna riskgruppera och även då ge rätt typ av målinriktad behandling. Sen så finns det nya tekniker, flytande biopsier eller liquid biopsies, där man då kan ta ett vanligt blodprov och titta på cirkulerande tumör-DNA. Och det är ett bra sätt att följa respons på att man får behandling. Och även att man, om man då gör de här analysen efter behandling, så kan man också tidigt få tecken på att det är på väg att bli återfall. Så att de här analyserna, det är också en genetisk analys som man gör, kan man då använda för att monitorera respons hos patienten. Men det som också kommer nu är att sådana här flytande biopsier eller blodprov, att man provar att använda det för att hitta cancer tidigt. Så att det finns då ett företag som heter Grail som jobbar mycket med att just kunna förutspå olika cancerformer tidigt. Alltså en early detection, tidig diagnostik. Och det är ju fortfarande forskning, men jag kan tänka mig om 10 år så är vi nog sannolikt där att vi har möjlighet med tidig upptäckt. Och det är ju det som den här delen prevention som jag tror kommer att bli mer och mer aktuell inom precisionshälsa. Alltså både just den här att tidigt diagnostisera eller till och med förebygga, det är det som nu kallas precisionshälsa, som är ett ännu vidare begrepp än precisionsmedicin.
Tusen tack för att du var med, Rickard. Det var jätteintressant. Jag hoppas att vi hörs igen om 10 år och ser var vi står då.
Tack så jättemycket. Det är alltid lika spännande att diskutera precisionsmedicin.
Tack för att du lyssnade på Life Science-podden. En podd från Life Science Sweden. Besök gärna vår hemsida www.lifesciencesweden.se.